Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej och god fortsättning till alla som lyssnar. Hoppas ni haft en bra jul och en bra start på 2024. Vi smygstartar podden idag på en torsdag med ett prat som jag hade i veckan med två vänner, Jens Bäckbom och Mattias Eklöv. De är båda företagare av olika slag. Mattias har drivit spelbolag på Malta som han sen sålde till Betsson. Han har drivit ett stort bolag i Ryssland också. Jens, han har byggt och sålt företag och under de senaste åren arbetat som fondchef på Almi Invest och alltså investerat i en massa startupbolag. Men de har också ett nytt gemensamt projekt som vi har pratat om. Pareto Business School, det är en nedkokt MBA-utbildning där studenterna under 8 veckor får lära sig att starta, utveckla och driva företag. Alltså ett slags alternativ till traditionella MBA-program som ju kostar hundratusentals kronor och som kräver mer tid och engagemang än vad många har att ge, helt enkelt. Jens och Mattias tyckte helt enkelt att det borde finnas ett mer tidsenligt och kanske inte minst tillgängligt alternativ, men som ändå ger folk nya kontakter och nya kunskaper och sånt. Jag tycker inte bara att det här är en intressant och bra idé. Vi har också konstaterat att det ju finns en hel del gemensamt i deras verksamhet och i vår poddverksamhet på Monopol Media, som ju går ut mycket på att sprida kunskap och idéer. Och själv så gillar jag verkligen den här tanken också på att hitta ett sammanhang där man kan träffa nya människor och få nya kontakter. Så jag ska själv gå den här utbildningen här under 2024 och se hur det funkar. Men här idag kommer i alla fall hela inspelningen med Jens och Mattias. Vi pratar en del om utbildning och lärande. Vi pratar om Pareto-principen och hur den kan tillämpas i affärssammanhang och i karriär och sånt. Och så pratar vi förstås om Pareto Business School både som utbildning och som affärsidé, eftersom ja, Jens och Mattias är entreprenörer och driver det här som ett företag. Jag har bara ett litet budskap innan vi börjar. Det går ju bra att lyssna på det här utan reklam. Det kostar 49 kronor per månad om man beställer det här på sajten monopol.se. Sen kan man lyssna precis som vanligt i alla poddspelare. Jättesmidigt. Men vill du fortsätta lyssna gratis, vilket du hemskt gärna får göra, missförstå mig inte, så tycker jag vi kan ha nästan som ett litet kontrakt eller en hederssak att du också klickar på följknappen i din poddspelare och betygsätter podden. Det här betyder mycket för oss för att det gör att fler kan upptäcka podden så att vi kan få fler lyssnare och ja, ni fattar. Så innan du lyssnar vidare, följ podden och betygsätt podden också, så blir jag glad. Men här kommer samtalet med Jens och Mattias. Du får ju en liten intro, Mattias, i början av programmet. Men du har drivit spelbolag på Malta. Du har drivit en sån här söktjänst i Ryssland. Och driver en liten investeringsverksamhet, Hype Ventures.
Ja.
Liksom hur, när du går in i ett nytt år, så här 2024, har du liksom lite olika mål högst upp på en papper som du ska klara av, eller?
Alltså, jag lägger ju den allra största delen av min tid på Pareto, precis som Jens. Och sen har jag ett investmentbolag då som äger hälften i Pareto och Jens äger den andra halvan.
Mm.
Så att jag har ju så att säga två hattar, men den största delen av tiden läggs på Pareto.
Mm.
Men i investmentbolagsdelen så gör vi också en del saker. Liksom, och där, Pareto är ju som sagt huvudtemat för 2024 också. Och det kommer ta den största delen av tiden, men i investmentbolagsdelen så händer en del spännande grejer 2024. Marknaden har vänt, som det ser ut lite grann. Räntorna är antagligen på väg ner. Och det kan vi prata mycket som helst om, men och det kanske börjar bli lite mer M&A och sådana grejer i, under det här året 2024. Vi håller på med en M&A-grej i just investmentbolagsdelen, så var ett skäl till att jag jobbar lite under jullovet. Men så att 2024 ser väl, jag har en optimistisk bias generellt, men 2024 ser bra och kul ut. Jag tycker det finns mycket lovande saker som pekar på att det kan bli ett bra år. Och Pareto kommer växa, tror jag, väldigt kraftigt 2024. Och Pareto kan bli, alltså det här året 2024 kan bli året då Pareto verkligen lyfter liksom och blir en stor grej. Det är så jag känner nu i januari 2024.
Men är du liksom som entreprenör, är du väldigt så här, vad är svenska för intentful? Alltså du liksom är medveten om hur du ska använda din tid och vad du vill uppnå, eller är det mer att det bara får bli lite som det blir?
Jag är en ganska enkel människa, jag är en så här arbetargrabb från Norrköping. Så för mig, det som funkar för mig är att fokusera och försöka koka ner grejer till ungefär så här att okej, vad är en grej jag kan göra idag som kommer att ha någon impact? Så jag har liksom inga fancy listor eller sådär, utan jag försöker, och liksom ingen så här strategi för hur jag ska maxa det här året, och jag går inte upp liksom 3 på morgonen och sådana grejer. Men så att jag försöker liksom fokusera på det som har, för liksom verkligheten är komplex, det finns extremt mycket saker man skulle kunna göra, och då försöker jag bara koka ner det till vad är den grej som jag kan göra idag som har störst impact. Så det är ungefär så min hjärna funkar.
Det är ju ganska enkelt spår.
Ja, men det är liksom anpassat till min nivå då, liksom min intellektuella nivå. Så att, men det funkar för mig då. Men just det här fokus, liksom, jag kollar inte på tv alls, jag kollar inte på nyheter. Jag kollar en timme om dagen på CNBC ungefär på amerikanska marknaden. Liksom, men det är det hela. Så att, och sen läser jag mycket, jag läser på morgonen, liksom, men böcker då. Men jag måste fokusera för att funka. Liksom, verkligheten är för komplex. Man börjar bli gammal också, så här, passerat 40. Liksom, så att man måste liksom koka ner saker och fokusera, annars blir det typ inget gjort.
Du är i vibben igen, så att du har läst mer så här, ekonomi- och managementböcker än 90% av Sveriges befolkning.
Är det liksom rynkorna i ögonen?
Nej, men
det,
eller? Ja.
Det är lustigt här. Man konstaterar ju att äpplet inte faller så långt från trädet. Mina föräldrar är ju då... Min pappa var frilansare, eller frilansande tecknare, och min mamma lärare. Så vad håller jag på med? Jag driver företag inom utbildning. Och ja, men jag har alltid tyckt att så här, sprida kunskap är på något sätt bland det högsta fina man kan göra. Jag tycker det är liksom extremt både behjärtansvärt och liksom, vad ska man säga, stimulerande. Men och det är någonting jag brinner för. Och sen... Någonstans, både jag och Mattias har ju en bakgrund som, vi har läst ryska i Försvarsmakten för länge, länge sedan. Och för mig blev det väldigt tydligt i det sammanhanget hur utbildning kan vara mer eller mindre effektiv. Och hur det i ena fallet, och det var kanske den liksom extremt tillrättalagda och utmejslade lärobok vi hade i Försvarsmakten, hur fort det gick att lära sig med hjälp av den. Jämfört med när vi sen då skulle tentera av lite rysk kurser på universitetet, och där det var ett komplett, det var bara ett mishmash. Du fick slå upp varenda ord du skulle lära dig. Det var så dåligt, så att det var liksom de två extremerna. I det ena fallet så kunde man lära sig liksom 800 ord i veckan. I det andra fallet så skulle man vara glad om man liksom fick i sig 10 ord på en dag, för att du var tvungen att sitta med ett lexikon. Så där på något sätt blev det uppenbart för mig att okay, det kan göras på extremt olika sätt, det där med utbildning. I vissa fall så är det bara dåligt gjort, och i vissa fall så är det bra gjort. Så det där är någonting jag har haft med mig väldigt länge och liksom tyckt att... Så jag har alltid varit lite så här junkie kring hur kan man sammanfatta saker, hur kan man välja bort det man inte behöver lära sig, hur kan man liksom, vilka metoder funkar bäst för att lära sig. Sen tycker jag att det är genuint roligt att försöka dela med mig av sånt jag läser och lär mig. Så att då kanske det uppfattas som att jag läser liksom hur mycket som helst. Det jag läser nog inte så mycket mer än... Jo, jag läser kanske mer än gemene man. Mm. Det kanske jag gör. Men för liksom att vara en nyfiken person som jobbar med... som har jobbat in med investeringar till exempel, som jag ändå gjort i några år, så då tror jag att det är ganska normalt. Det är bara att jag har en lite mer bias för att dela med mig av det.
Mm. Det är kul. Det är rätt mycket intressant folk som har kommit ur den här tolkskolan ni gick på i Uppsala, eller?
Jens gjorde något, jag gick tolvskolan i Uppsala, Jens gjorde något som är svårare, så han gjorde både, pluggade både ryska och var ute i skogen och lyssna på fienden, televapen, eller störde fienden kanske, både och.
Ja, precis.
Televapen. En svensk stör.
En svensk stör, precis. Nej, men vi, ja exakt, vi satt lite mer ute i skogen vid en sån här försvarsmaktskamin och läste glosor i mörkret.
Men vad är det som kännetecknar försvarets liksom, utbildningsfilosofi då? Som gör den så speciell?
Hat och hot, nej.
Ja, just det. Försvarsmakten får mycket kritik i olika sammanhang. Man säger att den är hierarkisk och inte flexibel och liksom alla de här sakerna. Men det är intressant, man kan göra det caset tvärtom så att säga. Försvarsmakten är kanske arguably bäst i Sverige på ledarskap. Väldigt bra ledarskapsutbildning. Och vad gäller utbildningsdelen så har man förfinat en utbildningsmetodik som jag tror började egentligen på 50-talet i USA. Man hade liksom väldigt styrd, det är språkutbildning då i det här specifika fallet, men väldigt styrd utbildning och som bygger på vissa såna grejer som sen har forskats fram som är best practice inom utbildning, till exempel så här spaced repetition och liksom microlearning liksom, så att Jens kunde sitta i skogen och flippa glosor och jag kunde sitta på muggen och flippa glosor liksom, och så här, lära mig liksom, utnyttja tiden så att säga, och sen kunde man repetera det som man inte kunde, så att mycket av det här har sen visat sig vara best practice. Vi fick det, vi kanske inte tänkte på det då att det var best practice, men mycket av det här går att implementera i vilken inlärningsmiljö som helst egentligen. Så att man kan faktiskt plocka upp massa grejer från hur svenska eller kanske andra försvarsmakter fungerar och ta med det liksom ut i den civila världen.
Jag läser den här boken Undoing Projects nu under julen. Det är Michael Lewis bok om Amos Tversky och Daniel Kahneman, hur de lärde känna varandra. Och båda de två hade ju ett förflutet inom, ja, de var ju israeler, så att de var ju av naturliga skäl liksom en bakgrund inom försvaret. Men Kahneman hade ju forskat mycket kring typ rekrytering inom försvaret och liksom varit konsult där. Och man kan tänka sig att även liksom i svenska försvaret under kalla kriget, att liksom det fanns mycket resurser att lägga på att lista ut typ hur man gör saker på bästa sätt. Och att tolkskolan då blev, att man var väldigt medveten om vad man gjorde.
Ja, det var ett amerikanskt koncept från början. Jag tror man hade till och med amerikanska läroböcker i allra första början. Tolkskolan grundades 57, televapen, rysk utbildning kanske senare. Sen 50-talet har man i svenska försvarsmakten utbildat i språk då på det viset. Men i grunden amerikansk pedagogik så att säga. Mm.
Men det finns ju några komponenter som gör det särskilt effektivt, som Mattias nämner, deliberate practice. Det är ju liksom konceptet att du hela tiden övar på det svåraste. Och det brukar ju användas som, alltså om du ska lära dig spela gitarr till exempel, då ska du inte sitta och spela, du kommer inte bli det minsta bättre av att du spelar en låt du kan. Du kommer bli bättre om du övar på de svåraste skalorna, alltså så att du ligger på gränsen av din förmåga hela tiden. Så att du är väldigt deliberate i vad du praktiserar så att säga. Och det sättet som det där liksom översätts då i språkundervisning är då att du har de här gamla klassiska gloslapparna, och tricket är att du lägger bort, så fort du kan ett ord så lägger du bort det i högen, så du hela tiden bara sitter och tränar på de ord du inte kan. Så 100% av tiden, och det ska jämföras då med att titta och läsa en gloslista uppifrån och ner, det här liksom som man kanske gjorde i mellanstadiet, då sitter du och tittar på hur massa ord du kan också. Och då, det är ju slöseri med tid, så det är bättre bara att ta bort dem du, hela tiden de du kan, och sen bara sitta och öva på något du inte kan. Så det är ju en komponent. Sen ska man inte underskatta den extremt viktiga komponenten just i Försvarsmakten att, och med de här utbildningarna, och med väldigt mycket utbildning, det är ju peer pressure. Alltså du har schemalagd undervisning, du kommer dit samtidigt med andra, du kommer kanske förhöras på en läxa, du kanske kommer att få ställa frågor, du vill liksom inte se dum ut inför andra och du vill ändå göra bra ifrån dig, och alla andra sitter och pluggar på kvällarna, då måste vi ju också göra det. Så att det här att du drivs med av en grupp är ju otroligt viktigt.
Och det vi har gjort så i Pareto, det är ju en hybrid mellan säga självstudier och grupp, men vi tror väl att man får den här, så att säga, man får 80-20 genom att ha en grupp som träffas online 2 gånger i veckan. Så att du studerar själv stor del av tiden och sen träffas du online och du har den här peer pressure-grejen så att säga, fast på ett positivt sätt. Men du känner att du vill liksom vara med och du känner dig motiverad därför att ni ska träffas liksom online på fredag, liksom ha en workshop då, så du vill vara förberedd. Liksom. Så att vi har en mycket högre compliance rate, vad man nu säger på svenska, i Pareto än i de flesta online-utbildningsprogram. Vi ligger väl på, men säg 85-90% eller i runda slängar. Liksom, och ofta ligger nog själv studieprodukter online på kanske 10, kanske 15% i bästa fall. Liksom. Mm. Så att vi ligger ett antal gånger högre.
Sen finns det ju en aspekt till om man nördar ner sig på det här. Då. Det är ju för båda de där koncepten, så att säga, peer pressure och liksom deliberate practice är ju att göra, om man ska använda engelsk term, det är ju att doing it right. Du gör, så att säga, du gör det på optimalt sätt. Du har valt det bästa möjliga sättet att göra någonting på. Brukar också benämnas som liksom efficiency. Mm. Sen finns det andra uttrycket, effectiveness, som ju då är doing the right it istället. Och det innebär ju att så här, du ska lära dig, du ska också ha valt ut rätt saker som ingår i det du ska studera. Så att dels måste du ha en optimal metod för att göra det. Liksom efficiency. Men sen ska du också ha valt ut rätt saker och effectiveness. Och det är ju då det andra delen av det vi försöker göra med den här utbildningen. Det är ju att så här, vi plockar ut de momenten i en affärsutbildning som är det du egentligen behöver. Och det kan man ju alltid argumentera kring. Alltså, väljer vi ut rätt saker? Men vi tror ju åtminstone oss har kunnat välja bort lite saker som vi märkt att herregud, det där är bara teoretiskt. Det där är ju ingen som använder praktiken. Låt oss inte prata om det. Så att de där två delarna är nog... I Försvarsmakten löste ju det där sig bara av det faktum att så här, vi har ett år på oss. Vi kan hinna trycka in 10 000 ord, så de behövde liksom inte bry sig så mycket om det där med liksom effectiveness eller doing the right it. Det behöver vi göra, för vi är tidsbegränsade på ett helt annat sätt.
Men du, tillämpar du de här lärdomarna i ditt eget liv, eller? Alltså, när försöker du lära dig nya saker?
Ja, jag älskar att lära mig nya saker. Sen
jo, men det är en sak att läsa, liksom läsa böcker eller vad nu, men liksom att det här att verkligen utmana huvudet, för det är jobbigt.
Exakt så. Mm. Jag skulle just säga det. Det är också en fråga om energi. Och jag menar, jag är småbarnsförälder, så att man har ju mer energi i vissa perioder än andra. Och där kommer man tillbaka till så här, hur får man energi? Att liksom, hur blir man lite resilient? För att just utbildning och lära sig saker, det är ju en fråga om att liksom hantera den där känslan av att vara nybörjare fast man är vuxen. Mm. Och när man är vuxen så är man ju liksom van att så här, kunna sin skit. Man är en auktoritet, eller man är, så att säga, man förväntas ha rätt svar på saker, eller
man tror det i alla fall.
Man har den kravet på sig själv lite så där. Och så fort man då utsätter sig för att så här, lära sig något helt nytt i något sammanhang, så är ju det fruktansvärt obehagligt, och det gäller ju verkligen att få vaggas in i en sån. Antingen får någon annan vagga in en i en mysig miljö så att man, där man vågar göra bort sig lite, eller också man får se till att hitta egna sätt att så här, vagga. Och ibland så kan det också handla om att så här, man avdramatiserar det genom att göra någonting i en där det inte spelar någon stor roll. Alltså, i mitt fall kan det vara att så här, öva på jazzpiano. Liksom. Mm. Jag är ingen bra på jazzpiano, men jag kan ju öva det på det själv. Utan jag kommer inte sätta mig på en scen och spela jazzpiano. Men bara det faktum att jag vågar göra lite obekväma saker där kan ju göra sen att jag vågar vara lite mer framåtlutad i andra sammanhang och våga göra bort min situationstecken.
Mm. Det är nog svårare idag än tidigare på många sätt, för att vi är dopaminberoende av våra telefoner, så att säga. Så att mitt sätt för att lösa det där, om jag vill plugga någonting, så 2023 pluggade jag ukrainska till exempel, så jag lärde mig ukrainska. Och då gjorde jag det varje morgon en kvart ungefär innan jag hade plockat upp telefonen. Så min första timme på morgonen är helig, så jag sätter på kaffe, sen dricker jag kaffe och läser en bok, och sen lägger jag in så här 15 minuter plugg, typ flippa glosor eller skriva glosor eller någonting. För då är min hjärna fortfarande, den är inte förstörd av liksom dopaminet från telefonen, för jag har inte ens rört telefonen. Så återigen, så här, måste jag designa saker som funkar för mig.
Och den är inte heller förstörd av traumatiska lämningar på dagis och sånt här.
Nej, det är riktigt. Nej. Precis. Så det är den lilla detaljen då. Men så man får liksom försöka designa någonting som funkar för en själv. Sen är det väldigt svårt under resten av dagen att få det här flowet, att sitta en timme och läsa eller plugga eller göra någonting.
Det finns ju en kritik som man hör, som är liksom berättigad, att journalister inte har koll på statistik. Den har jag hört.
Den statistiken har jag inte sett.
Nej, men det dyker ofta upp i samband med liksom opinionsmätningar.
Ja, men de har inte koll på någonting.
Standardfel och allt sånt där. Så att, om man spolar tillbaka tiden 10 år när jag jobbade i liksom en redaktionell miljö, så då tänkte jag, jag tar det här på allvar liksom, läsare. Så då skrev jag in mig på en statistikkurs då på universitetet. Och jag hade ju gått så här, läst statskunskap och sånt där, väldigt lite statistik och matematik och sånt där. Så det var ändå ganska svårt att läsa statistik för mig då. Men det var, för att återkomma till det här, det var en otrolig tillfredsställelse att liksom sätta sig in i någonting som är helt främmande och lära sig det. Det är en skön känsla efteråt.
Det är en fantastisk upplevelse att lära sig grejer. Vi är ju bägge lärande junkies på något plan, så att säga. Men sen är det, miljön idag är tuff. Man måste liksom hitta tider och platser där man kan hamna i det flowet, så att säga. För det är en kamp mot telefonen och sådär. Så att verkligen så.
Det man kan göra lite grann, man kan ju, om man tar japanska kampsporten Aikido, som ju liksom, den bygger väldigt mycket på att använda din fiendes rörelse mot honom eller henne, så att säga. Låt bara, om han kastar sig mot dig, låt honom bara fortsätta i den rörelsen förbi dig, så att säga. Alltså, sen är Aikido en dans mer än en liksom kampsport, så. Men om man ska i överförd bemärkelse då tillämpa det där på dopaminberoendet, jag menar, det man kan göra är förstås att börja kurera sitt dopaminflöde så att det är lite mer tiltat åt lärande, så att liksom ja, men följ inte influencers då, utan följ istället lite lärande konton. Ja eller mig. Nej men följ lite konton som faktiskt liksom lär ut saker. Nu har jag tagit bort TikTok-appen för att det är ju det absolut värsta knarket du kan hitta i dopaminväg. Men kurerar man det flödet lite så kommer det ganska snart in på saker som jag har gjort, bland de bästa lektioner jag har liksom gått eller fått i till exempel videoredigering kommer från TikTok. Mm-hmm. By far.
Mm. Som är liksom 4 sekunder långa då? Men väl,
nej. Det finns mycket, mycket längre klipp där. Däremot de där virala klippen är typiskt sett 4 sekunder. Och det de här kreatörerna blir bra på är ju att fånga uppmärksamhet fort. Så att även utbildarna blir bra på det. Så att TikTok-utbildning har ju en underhållningskomponent som ibland till exempel YouTube kan sakna. YouTube är också väldigt bra på det. Duktiga YouTubers är kanske ännu bättre på det. Men liksom jämför det med nästan all utbildning som inte har det där kravet att fånga uppmärksamhet det första de gör, så är ju TikTok, alltså det är ju en helt annan dimension.
Alltså sanningen, det är lätt att klanka ner på det här kortformscontentet som finns idag, men man kan och kanske ska vara lika kritisk mot traditionell utbildning. Där liksom 45 minuters föreläsningar eller liksom sitta ner i 2 timmar i sträck det funkar ju inte heller, så att säga. Så att det vi försöker göra är väl, antar jag, rimligt.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalet.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Att säga, det är att ta det bästa ur detta liksom. Mm. Så att vi har kortformscontent, men säg att våra klipp är videoklipp är liksom 10-15 minuter och sen följs det av kanske en övning eller någonting du ska göra liksom för att sätta det där, liksom repetera det och sådär. Så att det, man ska nog vara lika kritisk åt bägge hållen så att säga.
Ni har ju startat då en, liksom, om jag får beskriva det själv, en kondenserad, lite mer tidsenlig utbildning för typ folk som inte har tid eller kanske råd att gå en MBA på Handels vid 18 månader. Är det...
Mm. Ja, jag tror att det pretty much sums it up.
Och den är ett kvartal ungefär?
Ja, 8 veckor, ofta med någon veckas paus i mitten.
Mm. Varför vill ni starta det här?
Ja... ja, men det är en kombination av faktorer som jag var inne på tidigare. Jag har alltid brunnit för hur kan man hacka utbildning, hur kan man göra utbildning effektivare, och har faktiskt haft versioner av det här domännamnet sedan säkert 2012-2013. Men då var det inte liksom MBA jag var inne på, då kanske det var hur kan man lära ut språk effektivare. Sen på senare år, eller under pandemin framförallt, så blev det ett allmänt uppsving för onlineutbildning, och vi har sett flera utbildningsanordnare online skörda fantastiska framgångar med lite mer sammanhållna program, så att liksom att erbjuda ett helt program online till skillnad från bara en minikurs har plötsligt fått ett uppsving, så att den vågen ville vi lite grann rida på. Och sen har vi båda känt, jag menar både jag och Mattias har ju varit entreprenörer, vi har varit 5 år-ish investerare per person, och kanske liksom sett att det här saknas, alltså särskilt för en entreprenör blir det extra viktigt att du har liksom du har inte tid att gå en MBA, och du har framförallt inga pengar att lägga så här 800 000 på en MBA, men lika mycket för en anställd person som vill utvecklas. Kanske framförallt de här profilen, de som har en specialistkunskap och vill liksom ha en bredd, skapa den här så kallade T-shaped skill profile.
Vad är det?
Ja, men det är att du har liksom, om man tänker ett T då, så har du liksom benet i T, det är liksom din spetskompetens, där går du på djupet så att säga, men sen är ju liksom taket på T är då en bredd som gör att du kan ändå navigera många miljöer, du kan prata med många olika roller. Det är ju en trevlig kompetens att ha, till exempel om du ska sitta i en ledningsgrupp, för då vill du kunna prata om ganska bred palett av frågor, men sen är du där för att du har en specialistkompetens. Och har man bara specialistkompetensen och precis blivit inlyft i den där ledningsgruppen, ja, vad gör man då? Ja, men då kommer vi med vårt erbjudande att här får du lite av mycket.
Jens kom ju med namnet Pareto. Men det visar sig då när man gräver i detta att det är det perfekta namnet på en utbildning egentligen, för att 80-20 då, liksom, det är en italiensk ingenjör / ekonom som i slutet av 1800-talet, i början av 1900-talet forskade på eller studerade hur förmögenheter eller land var fördelat i Italien. Han hittar den här Pareto-distributionen liksom 80-20, att 80% av marken ägs av 20% av landägarna, och i den 20% så ägs 80% av 20% och så vidare. Så det är liksom en så kallad power law. Och för mig, första gången som jag började reflektera över Pareto som distribution, så att säga 80-20, var egentligen två böcker. Det var Tim Ferriss 4-Hour Work Week någonstans 2011-12 någonting, och Nassim Nicholas Taleb, Svarta Svanen, han också pratar om power laws. Mm. Men det intressanta är att vi menar då och tycker det finns stöd för att säga att man kan lära sig förenklat 80% av kunskapen med 20% av tidsinsatsen. Så det visar sig då att Pareto-konceptet passar perfekt in i det vi vill göra. Sen är det ju lite grann ett underdog statement mot sådana som handel som vi själva har gått då. Liksom. Och just då, Jens har varit på ett MBA-program i USA, jag har varit på ett MBA-program i England. Och där mycket av det man lär sig, för att inte säga det mesta på de här ställena, är inte sen applicerbart när du blir entreprenör och eller investerare senare. Så att det var ju lite grann den också, att vi ville in där och disrupta lite grann liksom, och så här, göra saker annorlunda och ge den här möjligheten till andra så att säga, som inte kan gå en handels eller en MBA.
Men om man kollar på det befintliga utbudet, varför går folk den här typen av utbildningar och vad får man ut av det? Är det liksom, man kan tänka sig att det finns en vilja att faktiskt lära sig nya saker, eller så finns en vilja att hamna i ett socialt sammanhang, eller så finns en vilja att få någon rubber stamp på att man alltså formaliserar någonting som man kanske delvis kan redan. Vad tror ni? Ja,
jag tror att där har du
det är nog de sakerna. Ja, okay. Sen vet ju inte folk alltid själva varför man gör saker. Vilket också är väldigt intressant. Då kan man ju bli väldigt djup där. Men vi uttryckte det någon gång som att vi säljer självförtroende, och det ligger ju någonting i det så att säga. Du kommer med ett upplevt behov av så att säga, kunskaper och självförtroende. De hänger ihop. Liksom, har du kunskaper så får du självförtroende. Säg att du hamnar i en ny miljö på ditt jobb, du går från att vara säljare till säljchef, eller du går från att vara COO till CEO eller någonting annat att säga, då kanske du sitter i styrelsemöten eller ledningsgruppsmöten och där känner du inte trygg kring finansiell terminologi, du vet inte vad EBITDA är för någonting. Men EBITDA, det går ganska fort att lära sig vad EBITDA är på ett principiellt plan. Och då kan du liksom få det självförtroendet att sitta i mötet. Du behöver inte liksom gå en hel handels. Så det är lite grann det bottnar i. Att vi kan ta en person och ge dem ett självförtroende som då bottnar i att de lär sig någon ny kunskap så att säga. Men att man kan agera med större självförtroende i sin så här, affärsmiljö där man är.
Men om man kollar på om man går på handels eller på Stockholms universitet har ju en MBA. Det finns väl ett gäng andra kanske. Mm. Är det någonting som ger distinkta fördelar för en typisk tjänstemanna karriär, eller?
I Sverige så har ju MBA som koncept inte varit en så stor grej som det är i till exempel USA. I USA så är det ju, finns det ju en förväntansbild att vissa typer av jobb får du inte om du inte först har gått en MBA. Vissa arbetsgivare rekryterar bara på business schools. I Sverige så finns ju inte riktigt det konceptet. Men MBA existerar ändå, men kanske i en, jag menar, det är en extremt begränsad omfattning om man jämför. Men det behöver inte betyda att behovet av en bred affärskunskapsbas så att säga saknas. Alltså behovet finns där. Och jag menar, vi har deltagare i vår nuvarande kursomgången. Vi har en kille som är chef på ett laboratorium i Tyskland. Han är doktor i kemi, men har liksom nu ansvar för en kommersiell verksamhet med liksom resultatansvar, med personal. Och vi kan ju förstås inte lära honom någonting om laboratorieutrustning liksom eller hans liksom kärnprocesser. Men han har funnit det här väldigt, väldigt givande i att få en allmän verktygslåda kring att resonera kring konkurrensfördelar, kring skalbarhet, kring tillväxt, distributionskanaler och försöka sätta ord på vad som är så att säga nyckeln i hans verksamhet och vad det är han borde optimera mot. Så behovet tror jag det är jättestort, kanske framförallt i vår så att säga att erbjuda det här alternativet. Det finns väldigt många som tror vi som skulle vara beredda att gå det i den här omfattningen. Och det är lustigt, för att fast knyta tillbaka till det där med självförtroende, så läste jag faktiskt en intervju med en tidigare rektor på Harvard Business School som sa precis det, att en traditionell MBA handlar ofta om att du ska läsa in dig på ett visst antal case inför en föreläsning. Och du har kanske 3-4 sådana case per dag, så du ska sitta i en klassrum och prata med liksom 50 andra. Och typiskt sett vad som händer är att professorn då gör ett så kallat cold call, så han pekar bara på en student: herr Bäckbom, vänligen redogör för innehållet i det här caset och vad tycker du att protagonisten här ska göra. Och typiskt sett är då, har du inte läst på caset så kör du kursen, då får du gå om kursen liksom. Så att du ska komma påläst varje gång. Så det är det första du lär dig. Det är liksom den stora lärdomen med en MBA, är att kom påläst till möten.
Det är en bra princip.
Det är en bra princip. Och den andra principen är att bilda dig en uppfattning och en åsikt. Liksom. Mm. Även om du inte känner att du har tillräckligt med information, så ska du kunna agera och liksom ha en uppfattning om vad det här bolaget, den här situationen ska mynna ut i. För att oftast i affärslivet handlar det mer om att göra något än att ofta är det bättre att bara göra något än att liksom sitta och analysera sönder det. Och exakt det här sa den här rektorn för Harvard Business School, att det vi lär ut är en mängdträning i att bilda sig uppfattningar om situationer och våga stå för ett beslut.
Mm. Mm.
Och det får du göra då 200 gånger eller 300 gånger under en utbildning. Och när du kommer ut så är du, oftast handlar det om situationer som är långt över din nuvarande senioritet. Alltså, går du en MBA så är du kanske 25-30 och liksom du diskutera frågor som du kanske inte kommer att ha att göra, liksom, du kanske aldrig kommer att ställa sig inför den typen av frågor. Ni kan Walmarts expansionsstrategi, det kommer du aldrig att ansvara för, men du måste ändå liksom bilda en uppfattning om det.
Mm.
Och det där
kan tänka, det låter som att det är rätt nyttigt för att, att tvinga sig själv att tänka på saker. Det är ju en färdighet till slut, bara tack vare hela repetitionseffekten du får.
Ja. Och vi försöker replikera det där i, liksom, i liten skala. Vi försöker mejsla ut det göttaste av den där typen av ställningstaganden.
Mm. Vi lyssnade ju båda två på något poddavsnitt här i julas igen som gick ut på typ var hittar du dina 100 första kunder?
Just det. Mm.
Hur tänkte ni när ni drog igång det här? Liksom, på vilken nivå vill ni erbjuda den här utbildningen från början, och var hittar ni de första kunderna?
Det är lite roligt, för vi har ju gett massa råd till massa startups, både Jens och jag, om hur man ska driva startup, och nu är vi startup tillsammans. Vilket ju för övrigt, så här, jag har ju väntat 20 år på att få jobba med den här mannen, och nu gör vi det, så att säga. Så det är kul i sig, men tricket för oss, eller utmaningen för oss, är ju att försöka följa de råd vi brukar ge, och vi har väl i stort sett gjort det. Alltså vi tog fram en MVP, en Minimum Viable Product, innan så att säga, vi började sälja den innan den var färdig, och vi lanserade den och var liksom inte bekväma med den. Och det är sådana tips som man brukar ge, liksom att börja sälja innan du har någon produkt, och liksom lansera produkt innan du är nöjd med produkten och sådana grejer. Så att vi gjorde vissa grejer på det viset. Men egentligen allt det syftade till att kunna besvara din fråga, så att säga. Finns det efterfrågan på detta? Liksom, vilka är det som kan tänka sig att köpa en sån här produkt? Så det var liksom egentligen det vi fokuserade på egentligen under första året, men framförallt i allra första början, första i våren 2023 när vi drog igång det. Och det visar sig att det finns en bred efterfrågan på det. Sen ska du ju liksom nå ut.
Hur märkte ni det?
Ja, på blandningen av deltagarna egentligen. Att det var både män och kvinnor. Vi har faktiskt en majoritet, 59% kvinnor så långt som har gått programmet. Men från olika branscher, det är fortfarande majoritet svenskar och det är mycket Stockholm, men inte bara. Vi har industri från Gävle, vi har då tyska ingenjörer, vi har ukrainska AI-startup-människor och så vidare och så vidare. Och så vidare. Liksom, ganska, det är brett liksom.
Mm.
Det är väl kanske en sak som går emot de råd som vi brukar gå. För man brukar säga så att börja med en nisch, liksom börja smalt och ha en väldigt så tydlig målgrupp, så börjar du sälja till dem och så äger du den nischen och sen breddar du. Liksom, i vårt fall är det en generalistprodukt och det visar sig liksom att det har en så bred efterfrågan från första början. Så det är väl, vi har väl till stor del följt våra egna råd, men i vissa fall gått emot kanske.
Och hur hittar ni era första kunder då?
Men det var en blandning. Man använder sitt eget nätverk. Träffa lite personer, berätta vad man försöker göra, få lite tips. Ja, men du vet, då kommer min säljchef vilja gå det där. Eller gör en serie LinkedIn-post. Det här sysslar vi med. Det här är vad vi försöker åstadkomma. Då kom det några. Breakit fångade upp det, skrev en artikel och den gav ett liksom svung. Så man får göra det steg för steg. Det är klart att vi har ju märkt att, men som Mattias säger, att det är en sån bredd på deltagarna, och dessutom det faktum att vi har faktiskt haft väldigt nöjda deltagare. Alltså vi hade liksom alla de som gjorde kursutvärderingen här efter omgång två av kursen, allihop gav 10 av 10 på liksom, skulle rekommendera den här till en vän eller kollega. Och det, och de där personerna hade extremt olika bakgrund. Så det talar ju för att så här, det finns ett behov. För det finns väldigt många. Om man tar liksom respektive roll och så här, hur många finns det av sådana, så finns det väldigt många. Jag tror det handlar nog mer bara om utmaningen att hur tajmar du en person i dess liv att den känner att det är nu det är dags för mig att liksom ta det här steget och fortbilda mig. Eller oftast så finns det ju någon drivare, du har varit väldigt länge i roll, du funderar på nästa steg, eller du har precis bytt roll och du vill liksom bottna lite mer i den rollen. Din chef tänker på dig som liksom någon med potential och vill ge dig lite extra verktyg, och då gäller det ju att liksom finnas där och att finnas top of mind, och det kommer man aldrig att, alla de där kommer inte ske samtidigt, så att vi bygger det successivt, och sen så märker vi att det är en väldigt hög andel som rekommenderar den till andra, så över tid så hoppas vi på en snöbollseffekt. Sen måste man ju fida den här typen av snöbollseffekt, så att då får man jobba med en blandning. Man får se till att höras och synas, man får annonsera lite, man får göra lite taktiska samarbeten och sådär. Men vi tycker tesen att det finns en bred efterfrågan för det här, den känns ganska besvarad. Den tror vi är bekräftad. Det är mer en fråga om hur vi tajmar och hur vi prickar rätt. För vi är ju lite snåla när vi gör det här. Vi har ju valt att inte till exempel ta in en massa riskkapital eller försöka liksom blåsa på det här det första vi gör. Det kanske vi gör ett senare skede om vi märker att vi har hittat kanaler som går att skala upp, eller där vi, om vi får hitta en bra kundanskaffningskostnad för det här. Men på vägen dit så försöker vi ju hustla oss fram lite mer, och då håller man ju i pengarna. Så därav att man kanske inte ser några liksom billboards med Pareto Business School på stan.
Det är ju väldigt medvetet. Alltså, både Jens och jag har ju varit VC:er så att säga, och det är ju väldigt medvetet att vi inte tagit in VC-pengar. Vi skulle nog ganska lätt kunna ta in en runda liksom på en hyggligt hög värdering, men har liksom valt att inte göra det. Så vi har liksom inte tryckt på med köpt marknadsföring på det viset, utan kört mycket, vi har hustlat och kört mycket egna nätverk och såna grejer. En del samarbeten, men i grunden vi vill liksom träffa rätt i produkten innan vi ens börjar tänka på att ta in pengar. Och om vi någon gång tar in pengar så kommer det inte vara det klassiska VC-spåret. Det tror jag vi bägge har liksom sett nedsidorna av. Jag tog in 100 miljoner SEK i en tidigare startup som
jag var. När det skulle hålla på i Ryssland, va?
Ja, exakt, 2013-14 och 10 år sedan, sjukt. Men så jag har liksom sett nedsidan av det, även om de investerarna är väldigt trevliga och kompetenta, allt det där, Kinnevik och BMW. I grunden hög integritet så att säga, men det hindrar inte att VC-matten vinner alltid i slutändan så att säga, och preferensaktier är alltid preferensaktier. Så Jens och jag är väldigt synkade på väldigt mycket, men vi är definitivt extremt synkade kring att inte ta in en stor VC-runda, och vi har liksom bootstrappat Pareto så långt. Det är ju en passionsfrukt är det egentligen.
Och det är faktiskt lustigt nog, vi har också sett flera internationella utbildningsbolag göra det misstaget att ta in väldigt stora belopp från VC-bolag, och sen hamnar de i en situation där de tvingas jättefort bredda sin produkt och lanserar liksom 10 andra produkter, och sen plötsligt så finns det inget kvar i varumärket. Vad gör det här bolaget egentligen?
För det finns ett avkastningskrav då.
Ja, och det kan ju gå, avkastningskrav kan ju, jag vet inte, det allra senaste debaclet för den som har följt det här i dagarna är ju det här bolaget Karta, som det är ett sånt där exempel som hanterar ägarlistor för startups och de blev ju påkomna här med att De har ju access till precis vem som äger alla aktier i en massa bolag.
Det är alltså typ en aktieboksadministrationstjänst?
Yes, för onoterade bolag. Mm. Och sen finns det ju en secondary marknad för liksom, aktier i startups. Jag menar, det finns ju en gråhandel som man pratar om liksom, och i Sverige. Det finns ju i Klarna och så vidare. Men då har alltså Karta blivit påkomna med att starta upp en secondaries-avdelning och börjat approchera ägare till bolag om att sälja sina aktier mot bolagets vilja, så att säga, utan att bolaget blir informerade om det först.
Jaha.
Så de har liksom helt gått under... Liksom,
bolagen som är då kunderna?
Kunderna. Ja. Kunderna har anförtrott dem med hela sin ägarlista och plötsligt så blir deras ägare approcherade av någon om att sälja sina aktier.
Och glömde läsa det finstilta i integritetsavtalet då.
Och det här har blåst upp på Twitter. Det har totalt exploderat senaste dagarna. Där då startupen Linear, som är väldigt hypad så här projektledningsplattform, deras vd har gått ut och liksom publikt sågat Karta då. Mm. Och det är ju drivet av att de tog in jättemycket pengar på en hög värdering. Så här, vi måste hitta nya intäktskällor. Att bara sälja ett administrationsverktyg doesn't cut it. Liksom. Då och vad händer? Ja, då så att för mycket pengar kan det är bättre att vara scrappy.
Men, och liksom innehållet då? Har ni har tagit fram hela kursplanen själva eller har ni tagit hjälp av någon?
Ja, vi har haft lite hjälp. Vi har haft lite hjälp med delar av det. Och det är drivet av lite olika saker. Men vi har ju byggt det här väldigt mycket på, alltså vi vill ju inte, jag är på något sätt allergisk mot att uppfattas som någon sån här fake guru. Det finns ju väldigt många sån här online business
Ty
gurus.
Lopez.
Ja, det finns ju jättemånga såna där som kom till min superkurs och liksom, så här, det är jag komplett allergisk mot.
Det finns för liksom någon så här, det enklaste sättet att bli rik på nätet är att berätta för andra hur man blir rik.
Ja, det kan ju gå helt snett och det, så där vill man inte vara. Så att för jag har varit väldigt mån om att det här bygger vi låter det här kretsa kring ett antal framgångsrika bolag i olika branscher och i den mån vi kan försöka intervjua deras i vissa fall grundare, i vissa fall någon vd och sen krydda det här med vissa specialister inom olika områden. Någon rekryteringsspecialist, någon CFO, någon liksom en hedgefondförvaltare, någon som kan liksom ge olika aspekter av olika ämnen så att säga. Och sen agerar vi en kombination av föreläsare men kanske också moderatorer. Lite. Så vi kurerar det här innehållet och vi är väl någon slags konsiglerare som liksom guidar dig som deltagare genom bland de här casen och försöker säga vad betyder den här siffran han just nämnde och ge lite ramverk att analysera bolaget med och sådär.
Mm. Sen bygger det på liksom det vi har fångat upp under våra 20 år som entreprenörer och investerare. Ett exempel är väl moats, vallgravar. Man tänker kring en affärsmodell, hur du skyddar den eller hur kan du ha en modell där du har pricing power, möjlighet att höja priserna så att säga löpande så att du kan, och det här är liksom Warren Buffett, Charlie Munger, må han vila i frid, som har liksom populariserat de här grejerna, men mycket av det som finns i programmet är också sånt som vi har fångat upp som väl är någon sorts best practice inom entreprenörskap och investeringar, prototyping, liksom att du testar att sälja en idé innan du har tagit fram produkten. Det är ett gammalt koncept men som har populariserats i olika omgångar. Det pratar vi om. Så att vi har väldigt mycket best practice som Jens och jag presenterar i egna videoklipp så att säga. Det är inte våra idéer i grunden men vi presenterar dem på ett kondenserat och sammanfattat sätt så att säga. Och sen är det kombinerat med de här casen och då kan du ta liksom konceptet moats, vallgravar och koppla till en First Camp eller en EQL Pharma eller något av de andra bolagen som vi kollar på i kursen. Mm. Då kan du kombinera så att säga den här det så att säga teoretiska ramverket som egentligen är väldigt också praktiskt drivet men med case study då. Så det är lite det som programmet bygger på.
Men det är väl en kritik också mot traditionella utbildningar att det blir för teoretiskt och att det kanske det sker ingen riktig förnyelse av innehållet utan man vilar sig på lite befästa teorier.
Ja, alltså, vi läste ju Max Webers organisationsteori på Handelshögskolan i Stockholm. Och, men sen står det där, du kommer till jobbet på måndag morgon och du ska sparka en person. Okej, vad liksom, är det positionsauktoritet eller ja, vad är de här olika typerna av auktoritet som Max Weber viftade med för 100+ år sedan? Men vad gör du då liksom? Mm. Så att vi försöker vara mer måndag morgon än Max Weber så att säga.
Hör, den här Pareto-principen, tillämpar ni den i andra sammanhang eller? Eller kan man tillämpa den i andra sammanhang?
Absolut, du kan leva hela ditt liv Pareto-optimerat.
Ge några exempel då.
Jag var ju med i den här podden för ett par år sedan och då var ju på det fantastiska temat Så blir du rik. Och men efter, jag menar, jag gjorde ändå en så här ansats att fundera kring så här, men vad är då det mest sannolika sättet? Och jag skrev ett litet blogginlägg om det här efteråt och stod nog fast vid att om du vill bli liksom alltså du kommer inte bli tokförmögen, men om du vill bli liksom hyggligt så här bemedlad, då skulle jag säga specialisera dig inom någon form av liksom teknisk nisch, jobba dig till kunskaperna så gott du kan i några år och sen slå dig loss och frilansa. Gör det i 15 år i Sverige då inom ramen för ett helägt aktiebolag. Investera vinsterna i en indexfond eller i en kombination av liksom indexfonder och låt puttra.
Är det ett Pareto?
Det är liksom 80-20, så blir du rik. Mm. Och du kommer aldrig bli tokrik på det. Men ja, jag har en snurra på liksom som jag... För den som är intresserad så har jag en snurra så att säga för hur det här spelar ut. Och det är liksom inga konstigheter. Och det behöver inte vara något fancy du specialiserar dig inom. Du kan vara SharePoint-programmerare. Du kan vara rörmockare. Du kan vara elektriker. Du kan vara... röntgen sjuksköterska, men tricket är att liksom, när du har blivit specialiserad, och du får ju vara lite fundersamt kring så här, vilken nisch ska jag specialisera mig inom, och du får vara lite taktisk i vilka projekt du väljer när du jobbar som anställd först och liksom, så att du sen kan slå dig loss, du har ett nätverk för att kunna nå ut till möjliga kunder och du har en liksom, något sån här eftertraktad nisch som behöver hålla i 10-15 år. Du får ju fortbilda dig såklart under tiden, men gör du bara det där och kan klocka 1000-1200 kronor i timmen. Jag tror i min kalkyl börjar man på 800 och så får man upp lite liksom. Och så gör du det här i 10-15 år. Du behöver ingen superbeläggningsgrad, du behöver inte jobba ihjäl dig liksom. Du behöver vara duktig tekniker i något område. Och det kan jättemånga göra. Mm. Det är inte jättemånga som kan bli delägare på Mannheimer Swartling. Det är väldigt få som kan bli det. Det är väldigt få som kan starta ett Spotify och bli liksom tokrik. Mm. Men det är väldigt många som kan bli specialiserade tekniker och frilansa. Så jag vill hävda att det är liksom 80-20. Däremot så är det, jag tror att det var någon gång som tydligen sägs ha frågat Warren Buffett så här, jag skulle gärna vilja göra det du har gjort fast snabbare. och Buffett var så här, ja, alltså själva grejen med det jag har gjort är att det tar tid. Jag började investera när jag var liksom 15 och nu är jag liksom 90. Ja. Så att det är det som är grejen. Liksom. Det går inte att göra fortare, så att det är ett tråkigt sätt. Så för den som vill ha liksom snabba pengar så är det ju inte, det är inte modellen. Men jag tror att snabba pengar är osannolika.
Men tillämpar det på karriär då? Eller på företagande? Mm. Vad säger ni då?
Det finns mycket att packa upp här, men en enkel grej är, som till exempel Tim Ferriss tar upp i 4-hour work week, då, det är den här 80-20 med kunder. Du har ju ofta 20% av kunderna som ger 80% av intäkterna till exempel. Alltså väldigt förenklat, det kanske är 10-90 eller någon annan proportion så att säga. Men den andra sidan av det myntet är då att du har ofta 20% av kunderna som står för 80% av problemen också. Så du kan göra en väldigt enkel analys. Det här kanske tar 10 minuter att göra så att säga. I ditt fall, om du kollar på din business, om du driver en affär av något slag, kan du liksom klippa de kunderna som är de jobbiga kunderna som står för liten del av intäkterna men stor del av problemen, och vice versa, och liksom fokusera på de 20% av kunderna som står för 80% av intäkterna. Det är liksom ett jätteenkelt sätt. Du kan liksom komma till jobbet imorgon och börja göra detta. Och sen finns det massa andra sätt du kan tänka kring 80-20 också. 80-20 är ju en power law, det är inte en Gauss, alltså en normal fördelning så att säga, om man blir teknisk. Och man kan tänka kring investeringar också utifrån 80-20, att du kan ha en skivstångsmetodik. Nu blir det lite tekniska här då, men du kan ha, som Jens säger, du kan ha en stor del av dina pengar i en indexfond eller motsvarande. Och sen har du en liten del, säg 10% eller 20% i andra änden så att säga, som är mer riskfylld. Och den kan vara då VC-investeringar eller onoterat eller amerikanska teknikaktier eller vad du vill så att säga. Men i den delen så får du en väldigt stor uppsida. Du har högre volatilitet där, men du kan fånga en större del av uppsidan från de här, så att säga, den här konvexa power law distributionen då, som inte är normalfördelad. Så att om du träffar rätt i någon VC-investering så kan du göra liksom 10 gånger, 100 gånger pengarna eller någonting annat så att säga. Så du fångar en stor del av uppsidan för att verkligheten är icke-linjär. Verkligheten är konvex-konkav så att säga. Så att med den här skivstångsfördelningen som i grunden bygger på en sån 80-20 distribution så kan du få jättestor stabilitet och trygghet, men du fångar ändå en stor del av uppsidan. Så att det är liksom två exempel på hur du kan applicera 80-20 i din affär eller i ditt liv.
Och det som händer förstås när man tillämpar de där principerna är att du fokuserar på färre saker. Du behöver inte lägga, jag menar, du kan försöka kräma ut den där extra avkastningen och ja visst, heter du Warren Buffett så by all means, gör det, försök det. Men då ska man ju ha klart för sig att vi pratar om en person som läser 500 sidor om dagen. Mm. Och det är inte 500 sidor medryckande deckar, utan det är 500 sidor årsredovisningar. Och om inte du tycker att det är kul att läsa 500 sidor årsredovisningar varje dag, så gör inte det. Stoppa in pengarna i någonting som är mycket mer passivt men med låga avgifter, och där har du liksom så kommer du jättelångt. Du kommer inte få, det kommer vara 80%, det kommer inte vara 100% så att säga. Men det tar inte ens 20% av tiden. Du kan göra det med, du vet, Lysa, någon sparrobot liksom, Avanza Zero. Och sen frigör du tid istället till att ägna dig åt ditt bolag, där du dessutom då har sorterat bort de där jobbiga kunderna. Du sänkte visserligen din intäkt lite genom att göra det, men du fick å andra sidan, du frigjorde en otrolig mängd mindspace av att bara... Och sen kanske inte... Gör du det där så har du... Då kan du plötsligt få lite tid över för att...
Spela gitarr.
Umgås med familjen, träna. Och ska man... träna, jag menar, då kan man tillämpa 80-20-regeln där också.
Exakt, du, istället för att göra bicep curls så gör du marklyft eller något annat. 80-20 funkar ju med.
Och sen ska du äta lunch och då kan du tillämpa 80-20-regeln på nutrition. Ja, alltså.
Om man tänker typ entreprenörskap då?
Alltså... I grund och botten, entreprenörskap handlar ju om att få saker gjorda. Det bästa tipset, det 80-20 av 80-20, både för entreprenörskap och för egentligen alla möjliga saker där man vill få någonting gjort, är ju att bara starta. Och ofta handlar det om att bara sänka ribban för vad du vill få gjort. Om du har tänkt skriva en artikel, skriv ett stycke. Eller en mening, eller om du tänkte börja träna, gör det i 5 minuter. Sänk ribban så att det blir liksom görbart, och gör det sen flera gånger inom många olika saker. Du tar död på väldigt mycket så här prokrastinering och att du slutar övertänka och sådär.
Om du är entreprenör, du ska lansera en produkt, tänk inte att du ska lansera den perfekta produkten, för det är ett jättemisstag som väldigt många gör. Börja med en produkt som kanske ger 80% av fördelarna med 20% av produkten så att säga. Så du behöver inte alla features, allting. Du behöver inte bygga allting från dag ett liksom, utan bygg bara det allra mest nödvändiga, eller ännu bättre, bygg ingenting alls, utan börja sälja innan du har en produkt. För du kan slänga upp en sajt som beskriver produkten innan du har produkten. Så det är liksom 80-20. Kom igång med någonting.
Det måste finnas liksom moteld här. Jag tänker typ, hade Apple varit Apple om de byggde bolaget på enligt Pareto-principen? Men alltså Steve Jobs och de här var väl liksom perfektionister?
Ja, mot elden, precis så. Och jag menar, Sam Altman på OpenAI, han sa ju nu, jag menar, han kom från Y Combinator, och under många år där predikade han förstås just det här, att du ska göra en MVP, göra en liksom liten version, kom igång och så vidare. Och sen när han har varit på OpenAI i ett antal år så konstaterar han att så här, ja, men när vi var här så gjorde vi precis tvärtom. Då satt vi och byggde på våra liksom, Transformers tills de kunde ge någonting mind-blowing. Och sen, när de gjorde det så lanserade vi det.
Sen finns det ju mytologi kring Apple som alltid är roligt att skjuta ner. Ett exempel är ju den första Apple-telefonen, iPhone, kom ju 2007. Fast det är inte sant. Den första Apple-telefonen var ju Motorola Rocker, som alla här inte kommer ihåg. Som kom, vadå, 2004-2005 någonting. Och den kunde lagra 100 låtar på telefonen. Och det var liksom Apples första telefon, fast man gjorde den i samarbete med Motorola då. Mm. Men det här, liksom, det här är ungefär som i Sovjetunionen. Så här, man, liksom, man har bett folk att skära ut den sidan ur den sovjetiska encyklopedin. Liksom. Så den sidan finns inte med i liksom, Apples officiella historieskrivning. Fast de testade ju då en produkt, en musikprodukt, som inte flög liksom. Men det pratar man inte så mycket om, så det är en sanning med modifikation, men ja, det finns ju en poäng i att vissa typer av produkter måste du kanske bygga. Men även där kan man antagligen bryta ner det, så att de börjar inte med att skriva, de börjar inte med att bygga en iPhone så att säga, de kanske började med en del av den, eller, eller OpenAI började med en del av koden. Du måste ju börja någonstans, så att även i de fallen så kan du bryta, och skall och måste bryta ner det.
Ja, ChatGPT. Ibland ser man de här graferna på att så här, OpenAI var det bolag som snabbast nådde 100 miljoner användare, och så hänvisar man till ChatGPT, hur snabbt det växte. Och då glömmer man ju helt att säga, men vänta här nu. Innan dess så släppte de i förra versionen av DALL-E, och innan dess så släppte de GPT-3 som ju liksom 2021 liksom, eller 2020 till och med. Så att det var... Det skedde ju förstås gradvis, men jag tror poängen är väl i det här begreppet MVP, så finns det ju det här V:et, viable. Alltså det du vill testa är ju, du vill ju hitta det minsta möjliga problemet att lösa som faktiskt skapar värde. Och sen är det väldigt mycket krusiduller runt omkring som du också behöver knäcka sen. Men och vissa branscher så kommer det där ta ett år att göra, vissa branscher kan du göra det liksom, så vet du att du kommer kunna göra det bara du har hittat kunderna så att säga. Men att på något sätt bara komma igång och få igång rörelsen, det är väl liksom så att säga, kärnan i det.
Det är Pareto.
Det är Pareto. Mm.
Okej, vad kan man läsa mer om er då?
Paretoskol.com är väl det enklaste.
Och du är aktiv på LinkedIn, man kan följa det där också?
Yes. Jens Bäckbom.
Är du aktiv någonstans man kan följa det du skriver?
Mindre aktiv än Jens, men jag finns såklart på LinkedIn också, Mattias Eklöf. Men att följa, gå in på paretoskol.com eller att följa Pareto på LinkedIn är ju bra.
Fint då. Vi säger så.
Tack för dem.
Tack.